A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Saletros, nästa inlägg. Marisa klackar i mål! Han klackar i mål! Sverige har vänt och är på väg till semifinal.
Vilken spelare är han? Har rätt fokus, Berisha.
Vilket avslut.
Tänk att få den farten han får på klacken. Är oerhört vackert gjort.
Det är 4-1 för Sverige. Och Valmir Berisha kan vara på väg att vinna skytteligan.
Strandberg makes his run. It's a freehander! And it's a hat-trick for Valmir Berisha!
Berisha! Berisha! Și este gol! O execuție violetă!
Det är den rumänska högsta ligan och klubben Chindia Târgoviște som vi hittar Valmir Berisha. Åtminstone till i början av juli då kontraktet går ut och han saknar inte alternativ. Minns ni Berisha? Han som hösten 2013 vann skytteligan U17-VM, fick guldskon och hjälpte Sverige till en sensationell bronsmedalj. Efter det blev den Halmstad BK-fostrade anfallaren ett namn högt på många storklubbars önskelistor. Strax därefter gick flytten till AS Roma. Men brist på tålamod ledde till vidare flyttar och Grekland, Nederländerna, Norge, Island och Bosnien innan han hamnade i Rumänien. I dagens podd träffar jag Berisha och vi pratar om berg-dalbanekarriären. Om hetsen att hela tiden komma vidare. Om agentkaoset när han drog till Serie A och Roma. Och Berisha berättar om pressen som sattes på honom efter U17 succé.
Varje gång jag värvades till klubbar så var det massa på nyheterna, New Ibra och såna grejer. Det där tog på mig. Det där satte en galen press på mig. Men pressen som var på mig var inte rättvis, om jag säger så liksom. För jag jämfördes väldigt mycket med honom när jag inte egentligen var i närheten utav honom. Men det tog på mig. Det gjorde det på ett negativt sätt.
Och vi pratar naturligtvis om skillnaderna på ligor och klubbar och om den annorlunda tiden i Bosnien, den laddade stämningen i Mostar, och Berisha berättar om den kaosartade kvällen då han blev syndabock i ett laddat derby.
Efter det så var det stenar på bussen. Folk lät inte oss köra och det var svordomar och det var hot och hit och dit. Så kom tränaren till mig in i bussen och sa: Berisha, från och med nu så ringer jag taxin. Han kommer hämta dig utanför din dörr i lägenheten. Kör dig till träningen, från träningen hem igen. Du går inte ut i stan, sa han. Låt det lugna sig lite liksom, för det, de kunde inte acceptera att vi förlorade. Så det var något helt annat.
Och Valmir Berisha, som givetvis följer Sveriges framfart i EM och imponeras av att man leder sin grupp efter 2 omgångar, avslöjar att han inte gett upp hoppet om att ta sig vidare uppåt i seriesystemet och att faktiskt ta en plats i A-landslaget.
Det finns inom mig. Jag tror fortfarande på mig själv och jag tror jag kan nå högsta nivån. Med det menar jag att jag kan nå de stora ligorna igen och på så sätt nå landslaget igen.
I poddintervjun som mestadels gjorde innan EM gick igång så pratar vi bland annat om livet i Rumänien, om den starka sammanhållningen i U17-landslaget som ledde till VM-bragden, om den tunga första tiden i AS Roma och i Grekland, om skadeproblemen i Holland, om den tuffa isländska ligan. och om drömmen att någon gång komma tillbaka till moderklubben Halmstads BK. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
25.
Bo?
I Halmstad och Rumänien.
Familj?
Syster, pappa, mamma och så en bror.
Utbildning?
Ingen.
Lön?
Pass.
Vad kör du?
Jag kör en Dacia från Rumänien. Nej, en BMW.
Vad läser du?
Ingenting för tillfället.
Vad tittar du på?
Serier.
Vad lyssnar du på?
Gott och blandat.
Vad spelar du på?
Ingenting.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Måste vara VM faktiskt. U17 VM.
Vilken klassar du som din främsta merit i fotbollens värld? Det bästa du har vunnit?
Men det måste vara guldskon under VM.
Vem är den tuffaste spelare du stött på?
Den är tuff faktiskt. I både träningssammanhang och matchsammanhang så måste det vara de här spelarna som jag spelade med när jag var i Italien. Mike Conn och så vidare. Det var spelare det.
Vilken tröja har du bytt till dig som du är lite glad att du har?
Jag har faktiskt inte bytt in mig med någon annan. Jag har tagit Marcus Bergs tröja, Julia, och Emil Bayrami när jag var i Panathinaikos dock.
Vilken regel vill du ändra på i fotboll?
Det är bra som det är just nu.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Jag måste säga Ronaldo.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Real Madrid. För det har följt med i generationer med familjen.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Avslut.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare?
Dribbling skills.
Vilken är din favoritfilm?
Tony Montana.
Du menar, heter den det, Tony Montana?
Nej, den heter Scarface. Scarface heter den.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
När man ska få med sig frisparkar och straffar.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
Engelska.
Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsspelare du har handlat på dig en del.
Ingenting speciellt faktiskt, nej.
Vilken är din favoritsvordom?
Fan.
När var du riktigt lycklig senast?
Idag.
Vilken var din tuffaste kris?
Skadan i Holland.
När vi träffas så har du lite semester. Vad är status nu? Jag vet att du har spelat i Rumänien, men annars det är ju inte rumänska ligan man följer mest.
Nej, jag är kvar i Rumänien. Jag har varit här nu i 1,5 år. Har kontrakt i 2 månader, eller en månad till nu. Så får vi se om jag blir kvar där eller inte.
Men tanken är att du ska åka ner till klubben Chindia. Targoviste.
Precis.
Tanken är att du ska åka ner igen.
Ja, försäsongen drar igång nu den 14. Och så får vi ta det efter det.
Vad vill du?
Jag är öppen till allting. Vi har börjat förhandlingarna, men jag är öppen till annat också.
När man kollar statistiken senaste säsongen så 2 mål på 22 ligamatcher, eller 3 mål blev det totalt om man räknar en cup, och det är ju någon nedflyttningsliga och spelar lite drygt 30 matcher. Hur är statusen på ligan i Rumänien?
Det är inte så svår liga, men det är en väldigt eftertraktad liga med tanke på att de säljer så mycket spelare. Och nu funkar det så här i de här länderna. När du inte väljer att förnya ditt kontrakt tidigt så händer det saker och ting. Du spelar väldigt mycket. Sen när de blir intresserade så kommer de med ett nytt avtal. Och du känner då att jag vill avvakta eller jag vill ändra på saker och ting. Då får man kanske sitta på bänken. Då blir det kanske lite försenade löningar. Och så det är lite gott och blandat helt enkelt.
Och det är det du antyder att du blir utsatt för lite på slutet helt enkelt?
De sista 6 månaderna, ja.
Hur är det? Är man någonsin rädd? Jag menar, jag har ju hört Micke Rosin och de som har varit där nere, där det har varit rätt tuffa tag i rumänska ligan.
rädd tror jag inte man är, för att nu är ju FIFA väldigt för utländska spelare generellt och speciellt i Rumänien i dagsläget. Så de, jag har varit i kontakt ganska mycket med dem och liksom de har hållit spelarna lugna helt enkelt. Men nej, inte. Man vet ju att man ska få betalt och allt vad det kan vara.
Jag menar, Kindia, jag kan inte ens...
Kindia.
Kindia Targoviste, det är ju inte en klubb man svänger sig med på det sättet. Ge oss en bild av klubben. Jag vet ju att det är en liten stad i Rumänien.
Ja, precis. Det ligger cirka 40 minuter från Bukarest. Klubben visste jag inte så mycket om innan jag kom dit. Då var ju han här Viorel Moldovan tränare. En gammal forward från Rumänien. Jag tror han är deras bästa målskytt genom tiderna. Så när han ringde så visste jag, hade jag koll på vem han var. Och när jag kom till klubben så fick jag se lite hur det såg ut. Och det var en typisk sån här liten klubb med ambitioner av att först och främst vara i ligan, vara kvar i ligan. Inget märkvärdigt sådär. Men vi har haft bra stunder i klubben faktiskt. Vi var nära Europaplats, eller kvalificering i alla fall. Men vi förlorade sista matchen.
Det är du och så en argentinsk spelare om jag hade, och resten rumäner, eller?
Nej, vi är ett par. Jag tror vi är 7 utländska spelare.
Ah, okej, okay. Då var inte den sidan uppdaterad. Var kommer de flesta utländska spelarna från?
Det är alltifrån Afrika, Serbien, Slovenien, Argentina som du nämnde. Så ja, lite från här och där helt enkelt.
Vad är målet för klubben? Är det att ta dit spelare, lyckas sportsligt men också sälja vidare?
Det är deras plan, ja. Men hur ska man säga? Med tanke på att vi inte är så stor klubb så har vi lite svårt att prestera mot de bättre lagen. I alla fall de första sex månaderna hade vi det. Men sen efter så kom vi in i det och nu har klubben tyvärr tappat 10 spelare redan. För att bättre klubbar har ju hämtat spelare därifrån.
Och de hade inte kontrakt då, så man får inte betalt på
det precis. Nej, så det har varit lite synd för dem, för klubben.
För när man läser på lite om klubben så vet jag ju att Popescu, gamle storspelaren i Rumänien, han var involverad och ville göra något liknande som Hagi ju gjorde i en klubb, och även någon gammal toppdomare och så, men de lämnade klubben. Men klubben är ju rätt ung, den är ju bara dryga 10 år, från 2010 är den.
Ja, något sånt. Men det har varit mycket, det har varit privatpersoner först som ägde klubben, och sen eftersom det var den enda klubben i stan så tog staden över helt enkelt. Så nu får vi, ja, ägs klubben helt enkelt av stan. Vi blir betalade och allt vad det är liksom från staden helt enkelt.
Hur är inramningen på läktaren? Är det något folk som sluter upp med tanke på att det är en så ung klubb?
Ja, vi är en av få klubbar som brukar ha med oss fans till bortamatcher. Och även på träningar när det är så här lite viktigare matcher och sånt, så får vi den här supporten som man ska ha. Så man känner sig, nu under coronatiden har det varit lite tufft såklart, men de har dykt upp några stycken och liksom visat support.
Men det är svårt att mäta sig mot de riktigt stora klubbarna i Rumänien?
Ja.
Varför är det det? Är det bara sportslig skillnad eller finns det andra delar som påverkar spelet?
Alltså det är ju pengarna. Det är ju en stor grund. Jag menar, du har ju FCB till exempel som betalar sina spelare 25-30 000 i månaden. Och så kommer vi till vår klubb till exempel där maxlönen är på 10K. Till exempel.
10 000 euro.
Precis, ja. Så du vet, balansen där är lite sådär. Men så här sportsligt så är det kvalitet till kvalitet helt enkelt.
Hur är ligan att spela i?
Den är inte så svår måste jag säga. Alltså, den är väldigt defensiv, det är den. Lite svårt för forwards att göra mål. Men efter 60 minuten så blir försvararna lite trötta. Liksom. Då finns det yta.
Om man ser till bilden när man tittar är ju snabbt att det är en del tränarbyten. Det är en del omsättning av folk. Hur påverkar det er?
Det är ju som för alla andra spelare liksom, eller personer generellt. Byter du en chef på jobbet så blir det en omställning för den personen. Men ofta så brukar det vara fotbollskunniga personer som kommer in och inte gör så stora förändringar. I vårt fall var det så. Moldovan som tog dit mig fick ju kicken, kom en ny tränare. Jag tror vi bara bytte målvakt och så fortsatte vi köra med det laget. Och det var ju också därför varför vi hade så bra resultat i år. Liksom.
Att de bytte målvakt heter.
Helt enkelt.
Det är, ibland är det inte så. Hur är förutsättningarna när man tänker träningsanläggning, den typen av saker?
Ja, det, i vår klubb så finns möjligheterna till att utnyttja lite mer än andra klubbar tror jag. Men det är just för att vi ägs av stan. Så då är man, hur ska man säga, man har mer tillgänglighet till olika planer. Om det snör så har vi konstgräsplaner till exempel. Och 3-4 träningsanläggningar som man kan träna på.
Hur funkar det med lön?
Jag har fått 10 dagars försening en gång. Och då kom presidenten kanske 3 gånger under de här 10 dagarna och sa jag ber om ursäkt, de kommer liksom. Men annars har det varit okej, okay. Det har inte varit några större bekymmer så.
På något sätt så kopplar man ihop vissa av de här ligorna i Rumänien, Bulgarien, lite riggad match för den typen. Hur har du känt till eller stött på det?
Just i Rumänien har jag faktiskt inte sett det så mycket som när jag spelade i Bosnien till exempel. Där kunde det vara lite mer synligt så. Sen under bordet vet jag inte riktigt vad som händer, men inte i Rumänien. Jag har inte känt av det, nej.
Hur är livet i Rumänien och i Târgoviște?
Det är nice faktiskt. Det är gott. Det är varmt. Det är inte så dyrt att bo där generellt. Det är fint helt enkelt. 40 minuter till Bukarest så man hänger en hel del där.
Vad gör du mellan träningar och matcher?
Kopplar av, dricker kaffe, tar det lugnt med vänner, njuter av solen.
Vad gör du när du drar till Bukarest?
Likadant.
Det låter som ett härligt liv.
Nej, det är inte dåligt. Dumt att klaga.
När du tänker dig framtid, vad har du för alternativ?
I dagsläget har jag lite alternativ och lite olika länder. Men sen måste jag se efter, för att de sista 7 åren har jag spelat i 7 olika klubbar. Och det är första gången jag stannar i en klubb i 1,5 år sedan jag flyttade från Halmstad. Då. Så nu får vi se, jag trivs ganska bra i Rumänien. Så det är inte, hur ska man säga, nu är jag öppen till andra alternativ också, men det är inte fel att stanna där.
Hur går det med språket?
Jag pratar engelska.
Funkar det?
Nej, jag har börjat koppla det nu. Jag börjar förstå efter 1,5 år.
Men är inte det en viktig del ändå att komma in?
Jo. Väldigt viktigt. Men jag tror det är viktigare att förstå än att prata. Så jag har försökt, såklart, lära mig prata också. Men jag förstår mer än vad jag kan prata helt enkelt.
Și acum este totuși gol marcat de Chindia prin Berisha. Minutul 64. După acest corner, Berisha reușește să înscrie. Nemarcat în mijlocul careului, mingea ajunge la el. Berisha dă cel mai important gol de când joacă la Târgoviște.
Blir det så att när det kommer många utländska spelare och rumänska är ju inget jättevanligt språk på det sättet. Blir det så att ni hänger ihop och att de rumänska spelarna är för sig och de utländska spelarna är för sig?
Faktiskt inte, och jag tror det är det som är ut med så bekväm där borta. Liksom. De har varit så välkomnande, alltså både staff, spelare och människorna generellt. De är så glada och så öppna helt enkelt. Så, nej, det har inte varit så i Rumänien.
Du är hemma nu på semester i Halmstad. Vad är relationen med Halmstads BK?
Alltså det är inte mer än att jag har kontakt med några spelare som spelar kvar sen jag var där. Inget mer än så faktiskt.
Har de någonsin uttryckt något intresse av att du ska komma tillbaka?
Inte mer än att jag och Mikael Kaller har sagt att vi vet vad vi har varandra helt enkelt.
Lockar det att representera Halmstad BK i Allsvenskan?
Ja, det är klart. Det är ju min moderklubb från grunden. Så Halmstad är Halmstad.
Men hur resonerar du kring Allsvenskan kontra att återvända till Rumänien?
Alltså Allsvenskan är ju bättre än rumänska ligan. Det är det ju. Det är inget snack om saken så. Men jag vet inte. Jag är öppen till förslag. Men jag trivs utomlands. Det gör jag.
Finns det någon tanke att någon gång spela på Örjans Vall?
Ja, det är klart. Alltså än idag senast så var jag ute och joggade. Då joggade jag förbi Örjans vall liksom. Du vet, då är det så här gamla minnen som dyker upp i huvudet och sånt där. Så det är klart man vill representera Halmstad.
Hur noga följer du Halmstad?
Jag följer spelarna som spelar kvar där. Det gör jag.
Vilka är du har en relation med?
Då är det Andreas Bengtsson, Alexander Berntsson. Pratar lite grann med Joe Baffo som är från HF. Så ja, det är väl de lite mer.
Vad säger du om deras allsvenska inledning?
Det har inte varit dumt, tycker jag inte. Alltså jag tycker de är ute bra. Jag tycker Magnus är ute ganska bra med truppen generellt från Superettan. Jag kollade med Superettan-matchen än allsvenskan har det blivit. Men det är spännande. Det är spännande.
Känner du att du vill att Halmstad hör av sig till dig och säger kom?
Nej, alltså jag är, hur ska man säga, jag är väldigt lugn där. Det är inte att jag förväntar mig att de ska ringa och säga snälla kom eller något sånt där. Utan det, när det känns rätt så kommer det väl kännas rätt för båda två, tror jag.
Men i sommar känns det inte rätt, är det så jag ska tolka det?
Jag har fortfarande kontrakt i Rumänien i dagsläget, så får se vad som händer.
Du är ju bara 25 år, det är ju lite svårt att tro med tanke på alla klubbar och allting. Hur känner du när du liksom blickar framåt? Har du dina bästa år framför dig?
Det hoppas jag. Nej, det hoppas jag. Jag tror jag har fått väldigt mycket erfarenhet och väldigt mycket i bagaget just nu. Så jag är, så som jag sa till dig, väldigt öppen till allting. Och jag vet om att jag tacklar saker och ting på ett helt annorlunda sätt just nu än vad jag gjorde förr. Så nu, om jag värvas till en klubb så är det inte bara en 25-åring som kommer, utan det är en 25-åring med bagaget fullt med grejer helt enkelt.
Ja, vad har du lärt dig av alla erfarenheter?
Var ska man börja? Nej, alltså jag har lärt mig att till exempel hur man vänder negativ period till något positivt, till exempel främst det. Liksom att vara positiv och liksom tuta och köra helt enkelt. Att inte låta en tuff period ta över en hel säsong till exempel, vilket har hänt mig väldigt början av karriären. Det var det mycket så liksom, det började dåligt och sen tog det över. Men nu har det varit kanske börja dåligt, bli bättre, avsluta jättebra. Så jag ser saker och ting på ett helt annorlunda sätt just nu.
Hur har du utvecklats som spelare?
Mer smart skulle jag säga just nu.
Om du tittar liksom allt du har lärt dig, är det mest det som sitter i huvudet eller är det mer spelmässigt?
Nej, jag tror det är mest som sitter i huvudet. Spela har jag alltid kunnat göra, tror jag. Men sen behöver man den sista procenten och det ligger i huvudet. Så det.
Ta oss tillbaka till Abu Dhabi, U17-VM. Och Sverige åker dit. Ni har ju spelat ett U17-EM och ni kommer till Abu Dhabi och spelar U17-VM. Det är väl hösten 2013?
Precis. Nej, det var... Jag kommer inte riktigt ihåg hur många grabbar vi var. Jag tror vi var 24, tror jag. Allihopa var ju väldigt... Vi såg fram emot det allihopa liksom. Vi gick dit med förväntningarna. Inte så stora förväntningar att vi ska köra över lag. Men vi gick dit för att få uppleva någonting som vi någonstans knappt kunde tro kunde hända liksom. Och ja, hela resan där var helt magisk. Svårt att sätta ord på hur saker och ting var specifikt. Men vilket jävla gäng vi var.
Ja, det är ju många profiler. Carlos Strandberg, Linus Wahlqvist, Sixten Molin, Noah Sonko Sundberg. Ja, det är ju många. Elias Andersson och så vidare. Vad tror du gjorde att ni fick ihop det? Det är ändå rätt ovanligt att svenska ungdomslandslag kan prestera på den nivån.
Roland,
Roland Larsson nu i Malmö FF.
Ja, exakt. Han fick till en bra grupp som trivdes med varandra. Och jag vet inte. Det kändes som en familj helt enkelt, laget. Hur ska man säga, den här relationen som jag hade, som jag har fortfarande med massa spelare där. Det var en relation som jag hade med mina spelare i HBK till exempel, som han hade spelat i flera år. Så han fick till det väldigt bra med gruppen och personligheterna och karaktärerna tillsammans.
För dig så var det ju en magisk turnering. Du gjorde ju mål på nästan allt och vann ju Golden Boot, skytteligan. Vad var det som stämde för dig?
Jag trivdes. Jag trivdes väldigt gott under värmen och speciellt laget. Så hade jag en period där jag vet om att alla anfallare har den här perioden någon gång i sin karriär där allting sitter. Oavsett vart du står på plan så får du bollen där du ska få den, och så var det under the perfect time helt enkelt. Så allting som kom gick in helt enkelt.
Hur känns det att vara i en sån period?
Obeskrivligt. Det är helt obeskrivligt det.
Och ni går ju långt. Det blev ju till slut ett brons. För att ni förlorade i semifinalen. Alla fick väl brons, eller bägge semifinalen. Vad var känslan när ni hade tagit brons?
Magisk. Magiskt alltså. Det var brons, guld eller silver för oss. Alltså det var att vi fick medalj. Det är ju hur stort som helst. Men jag kan inte ljuga och säga att vi faktiskt trodde på att vi kunde ta guld. För det var sån atmosfär alltså, kring laget liksom, och ja.
Vad minns du från semifinalen som ni förlorade?
Jag minns inte så mycket från den matchen, jag ska vara ärlig. Jag vet inte. Det blir bara svart i huvudet.
Om du under den tiden så började du göra mål. Kände du av intresset för dig som spelare redan under tiden?
Ja, det var ju, hur ska man säga, nu hade jag en annan agent då. Och han ringde och sa liksom att det här finns just nu. Men då valde jag att säga, nu jag vill inte veta något tills turneringen är slut. För det är väldigt lätt att man svävar iväg helt enkelt. Och så vi valde att stänga telefonen helt enkelt och inte lyssna på vad som fanns.
Det låter ju som väldigt moget sett till att man är, när man är i den hållen så kan man ju lätt fara iväg.
Men det gjorde jag lite grann efter VM. Det gjorde jag lite grann efter VM. Men ja.
Men under tiden så förstår du inte hur stor du är på väg att bli.
Nej, det gör man ju inte. Alltså då är du där och då. Liksom, då var det var kul på träningarna, det var kul på matcherna, det var, man tänkte inte så långt. Jag tror inte någon spelare tänkte så långt under tiden vi var där.
Ni mötte ju storfavoriten Nigeria, får man säga, som ofta är långt framme i semifinal och förlorar 3-0. Men för dig är den...
Den är helt oviktig, den här sen.
Sen hade jag... Man ska inte lita på all research man gör. Ni spelar ju en bronsmatch där ni ju vinner mot Argentina med 4-1 och du gör ju 3 mål.
Mm.
Hur var den matchen? För jag menar, Argentina är också en stor nation som ofta lyckas i sådana här mästerskap.
Mm. Den matchen för mig, om vi ska kolla och jämföra mina prestationer i de andra matcherna, så var nog Argentina-matchen den sämsta matchen för mig. Men någonting hände och jag tryckte in 3 bollar helt enkelt. Och ja, resten blev ju historia.
Är det sånt man inte kan förklara?
Det går inte att förklara. Jag tror inte någon kan sätta... Ingen anfallare kan sätta ord på en sån match, tror jag.
För det var ju rätt grymma anfallare i Sverige. Jag menar Gustav Engvall, nu i Mechelen, Carlos Strandberg som ju varit på lite olika ställen nu i Saudiarabien. Ni var ju alla 3 rätt potenta anfallare.
Det var bra anfallare. Vi hade Christer Lipovac också som var på bänken där. Spelade Örebro då. Nej, det var bra. Jag har tackat Roland också att han gav mig förtroendet under VM.
Sverige mot Argentina i bronsmatchen. Roland Larsson jublar, laget jublar naturligtvis. Det ska bli oerhört intressant att följa dem framöver upp genom åldersgrupperna. Berisha, en stor matchvinnare här med sina 3 mål.
Först och främst är jag riktigt glad att vi tar brons. 3 i världen, det är fan inte dåligt.
Inte det?
Nej, absolut inte. Vinner jag skytteligan, då är det ännu bättre. Det är inget snack om saken. En forward vill alltid vinna skytteligor ju. Sen att det blir VM, det är perfekt.
Du gör till slut 7 mål. Och gör man det i ett ungdoms-VM så brukar man ju bli het. Hur är det när du kommer hem till Sverige igen och landar på Örjans Vall.
Oh. Det var sjukt faktiskt, det var väldigt mycket. Jag tror det blev lite för mycket för mig. Men hur ska man säga? Jag vet inte riktigt om jag tacklade det på rätt sätt då. Kanske hade gjort det lite annorlunda idag.
Vad hade du gjort annorlunda idag?
Jag tror nog jag hade analyserat lite mer och lite bättre och besökt lite fler klubbar än vad jag gjorde.
Ja. Hur var det att komma tillbaka till omklädningsrummet i Halmstad BK? För du var ju inte riktigt uppe i A-truppen.
Nej, jag var inte i A-truppen. Nej, jag var ju fortfarande med U19 var jag.
Hur mottog A-laget dig och så?
Nej, allihopa var trevliga. Många spelare var väldigt glada för prestationen som vi som lag gjorde. Och såklart de målen som jag gjorde också. Det var nice. Det kändes, hur ska man säga... Det kändes som att vi var på mål allihopa. Liksom. Men de var glada allihopa, tror jag.
När man läser en intervju rätt tätt efter du har kommit hem så talas det om 30-35 klubbar. Och efterhand heter det att du tackade nej till Juventus, Real Madrid, Arsenal, Villarreal, Sunderland, Borussia Dortmund. Är det korrekt?
Det var mycket klubbar. Det var väldigt mycket klubbar. Intresse, konkreta bud var det också ett par stycken.
Vilka var det?
Dortmund var på bordet, Sunderland var på bordet, Liverpool var ju på bordet också, Real Madrid var det snack om provspel. Det var inte riktigt att man tackade nej till, hur ska man säga, man tackade inte direkt nej till klubbarna, utan man ville komma någon annanstans med de förhandlingarna, och någonstans tar det ju stopp. Jag menar, liksom, man kan inte betala för mycket för en ungdomsspelare till exempel. Och jag vet inte, nu ska jag inte säga att vi skötte det dåligt under förhandlingarna, men saker och ting kunde ha gått mycket bättre.
Menar du för din del personligen, eller hur menar du att de kunde gått bättre?
Ja, för min del personligen, och jag tror för omgivningen helt enkelt.
Till slut blev det ju AS Roma, och det sägs att de betalar ungefär 5 miljoner kronor till Halmstad. Och du skriver på för 2,5 år om jag förstår
rätt. Ja, 2,5 plus 2,5. Ja.
2,5 plus 2,5. Hur var det upplägget?
Det var om jag och klubben kom överens över ytterligare 2,5 år. Efter de här 2,5 åren då, eller innan. När man vill aktivera den här klausulen helt enkelt. Men... det gjorde vi inte. Det gjorde inte då det var, hur ska man säga, de har en tendens att ha sina spelare i Italien generellt. Om de skickar det till Serie A på lån, eller B eller C eller D, det, hur ska man säga, det bryr de inte sig så mycket om. Men jag hade ett annat intresse, och det var att spela utomlands, alltså utanför Italien, för då antagligen hittade jag ingenting i Italien som jag tyckte passade.
Så var det klart uttalat från början när du skrev på för Roma att du tillhör Roma, men du kommer gå på lån?
Nej, det var det inte. Nej, och när jag gick på lån också så var inte det, så sa ju Rudi Garcia som var tränare då att han ville att jag skulle vara kvar i Italien ytterligare 6 månader, så att jag i alla fall får ett helt år där. Men jag var ung och jag lyssnade väldigt på personer som representerade mig i den perioden, och ja, lät det avgöra mina beslut helt enkelt.
Om du analyserar så här i efterhand, vad gick snett?
Jag var inte redo, kan jag inte säga att jag var, rent mentalt. Och jag tyckte inte att min omgivning var bra för mig.
Omgivning, är det agenter då? För du har ett tag har du Anders Karlsson, sen byter du. Det är någon annan agent som representerar dig när du går till Panathinaikos.
Ja, precis. Jag måste säga agenterna, får jag säga i så fall.
Hur många agenter har du haft?
Alltså, kontrakt har ju bara haft Anders Karlsson och så Fabio Allo som jag har haft kontrakt med då. Men sen efter den här perioden så har jag valt att inte... hur ska man säga, låsa mig fast med den person, utan försöker sköta förhandlingarna på annat sätt.
Hur gör man det?
Att du är hur ska man säga, öppen till att förhandla själv angående dina grejer. Nu har jag min bror som också hjälper till lite grann. Men främst att personen eller agenten som kommer med något erbjudande kontaktar mig och så tar vi det ut efter det. Så inte det blir att det blir 3-4 personer inblandade i en affär.
Hur många var inblandade när du gick till Roma förutom din agent?
Jag tror 4 eller 5 stycken. Och det var personer som jag aldrig har sett i mitt liv för.
4 eller 5 agenter var inblandade?
Mm.
Vad tror du de drevs av?
Nej, det var... Alla jobbar ju för en grej. Det är ju att försöka få sina dineros.
Pengar helt enkelt?
Ja.
Hur mycket tror du de tänkte på dig?
Det vet jag ju inte. Alltså, Romas plan kring mig var ju inte dum. Så sett. Och sen att de väljer att ge den summan pengar som de gav. Det är inte upp till mig att välja hur mycket de ska ge. Men jag gick dit för planen och min dröms skull. Det var någonting jag hade som ung att uppnå. Och då kom chansen att uppnå den drömmen helt enkelt.
Om Halmstad fick 500 000 euro, vilket är ungefär 4-5 miljoner kronor. Hur mycket fick agenterna?
Nu vet jag inte summan riktigt, men efter affären så fick jag reda på att affären kostade dem 1,5 miljoner.
Euro.
Mm. Så nu vet jag inte om det är snack, alltså om det är bullshit eller inte, men det var jag hört efterhand.
Så i så fall skulle agenterna ha delat på ungefär 9-10 miljoner och Halmstad fick 5?
Nu vet jag inte. Nu kan jag inte säga om det riktigt är så, men det var vad det var snack om. Den här summan, 1,5 miljoner. Sen vem som har delat vad, det vet jag inte.
De agenterna, du sa det var 4-5 involverade. Vet du vad de gjorde i affären?
Nej, ingen aning. Jag var ju där med Northern Sky då, som representerade mig då. Och jag litade på honom. Jag förlitade mig på dem helt enkelt.
Nej. Hur fick du reda på att det var så många involverade? Träffade du dem?
Jag träffade dem där. Träffade dem på plats när vi kom dit. Och så var det... Jag tror det var en chock för Northern Sky också när de såg hur mycket folk som egentligen var där och gjorde den här affären. Jag tror inte de hade någon aning heller.
Finns det någon misstanke att någon från Roma gjorde något konstigt?
Jag vet inte. Det är svårt att säga. Liksom, de ville ha mig och de fick ju mig. Och sen hur de fick mig, jag tror inte de bryr sig så mycket om helt enkelt.
Ditt eget kontrakt, hur var det? Var det bra?
Nej, det var bra. Det var bra.
Så att, och du fick dina 2,5 år så att säga, fastän du inte var där med en drygt ett halv.
Ja, precis. Jag fick mina lite mer än 2,5 år fick jag.
Sportsligt, vad var det som gjorde att det blev för stort kliv och att du kände att du behövde komma iväg till Grekland och Panathinaikos istället?
Hur ska man säga? Jag ville inte spela B-lagsfotboll. Jag ville komma med landslaget, alltså U21-landslaget då i Sverige. Och hur ska man säga, då behövde jag spela A-lagsfotboll. Jag kunde inte vara kvar i Primavera, för jag tränade ju med A-laget i Italien då. Och så spelade jag matcher med B-laget, och då när vi hade det här mötet och innan säsongen skulle börja, så sa Rudi Garcia väldigt öppet, alltså jag är intresserad av dina kvaliteter och jag tror du kan tillföra något till laget. Men jag vill att det fortsätter, att du tränar med A-laget och spelar med B-laget. Och det för mig var ju stort, för det är ju fortfarande tränaren från A-laget som säger det. Och man får inte glömma att jag var 18 då.
Ja, precis. Du är ju inte gammal.
Precis. Och så tar jag det med agenten och...
Då har du bytt agent så att Anders Karlsson inte blev inblandad. Vem hade du nu?
Då hade jag Fabio. Hade jag,
Fabio Allo som...
Precis. Och ja... Då var det, nej men vi kollar något annat då. Du behöver spela A-lagsfotboll och jag ska ta dig till en bra klubb. Och en bra klubb. Panathinaikos var ingen dålig klubb direkt. Så det var, det är också en klubb väldigt svårt att säga nej till. Men sen om det var ett step up eller två step up från Roma vet jag inte. Men det var för stort steg helt enkelt, alltså att gå från Halmstad till Roma och sen från Roma till Panathinaikos på lån. Panathinaikos har ju jag ska inte säga större ambitioner än Roma kanske, men de har större historia inom europeisk fotboll tror jag.
Ja, eller framförallt har de ju, Roma är ju inte alltid att slåss om ligatiteln. Det ska ju Panathinaikos göra i Grekland, det är väl den stora skillnaden. Och då är det ett par svenska spelare som är där, både Marcus Berg är där och Emir Bayrami är väl, ja, där, precis. Och kanske ytterligare Micke Nilsson. Eller
nej, Micke Nilsson var inte där. Nej. Jag tror han borde kvar där dock, men han var inte kvar. Det var han inte. Nej. Men nej, de var ju där och jag pratade väldigt mycket med Emir innan jag åkte dit. Och tränaren sa ju att han ville ha mig och han tyckte om mig och vad det var. Han ringde mig ganska ofta. Kanske en hel vecka så ringde han mig varje dag. Och Emir pratade väldigt gott om klubben. Det finns ingenting ont att säga om den klubben så här generellt. Så det var väldigt enkelt och väldigt tryggt att gå till en plats med två svenskar.
Och när man tittar tillbaka så är det ju Roma 0 A-lagsmatcher och så då en A-lagsmatch i Panathinaikos. Och läst lite intervjuer med dig från när du gjorde att det var, kändes stort och, att göra det. Varför blev det inte mer i Panathinaikos?
Dels för att jag inte presterade tillräckligt. Jag trodde det var, hur ska man säga, ja, tränaren har hämtat mig, jag kommer få spela. Men under den här perioden så visar Nikos Karelis, som aldrig har varit med i landslaget i Grekland förr, han visade galen form. Viktor Klonaridis, samma sak. Mladen Petric vaknade från ingenstans. Och Marcus Berg kan vi inte, hur ska man säga, blunda för. Han är ju pumpat mål varje säsong i Grekland. Och de levererade. Och sen ska en 18-åring komma dit och peta A-landslagsspelare. Det var lite svårt. Det var lite svårt, men jag presterade på alla de här träningsmatcherna som vi hade. Vi hade träningsmatch för vi var väldigt stor trupp. Så vi... Jag tror jag gjorde mål varannan match, alltså. Varannan match, antingen mål eller assist. Så sa de att shit, du kommer vinna den här jävla skytteligan på träningsmatcherna liksom. Men det blev helt enkelt så. I vintras, eller i vintern då, i den perioden i Grekland, så ville jag lämna. Så sa tränaren nej, du ska inte lämna. Jag är inte klar med det, sa han. Alltså jag är inte klar med det, jag vill ha kvar, jag vill fortsätta med din utveckling. Och var massa sånt snack. Och det blev en chock för mig, för jag hade inte spelat på 6 månader. Jag var ju med landslaget och presterade med landslaget. Och så säger jag något sånt. Så tänkte jag, okej, då är jag väl kvar. Så blev det bara en match. Totalt, officiell match då, totalt. För Panathinaikos. Och ja, efter säsongen så sa tränaren att när han byter klubb så ska han försöka ta mig till den klubben. Då vet jag, jag bara tänkte, alltså va? hur får han ihop de här grejerna liksom? Så jättekonstigt, ja.
Sen går du ju på lån till Holland och Cambuur. Där är ju inte heller, du gör 6 matcher men på slutet var du lite missnöjd och så. Varför får du inte fäste där? Är det också ålder eller är det...
Nej, Holland för mig var väldigt bra. Jag trivdes direkt när jag kom till klubben, blev väldigt bra omhändertagen av både spelare och tränare och allt vad det var. Min försäsong där... trodde jag skulle uppmärksammas lite mer då vi spelade mot Feyenoord, Kasimpasa, Köln och allt vad det var. Och jag gjorde mål i varje match. Exakt varje match. Och då stod det på tidningarna att Ajax var ute efter mig och massa sånt. Men jag drog på mig en skada. Jag drog på mig en höftskada som sträckte sig över ryggen. Och då var jag borta från både träning och match då, eller all aktivitet generellt i kanske 3 månader. Så tog det väldigt lång tid för mig att börja komma tillbaka och sen vad det var, så var säsongen slut helt enkelt.
Om du tittar tillbaka och man tänker andra unga spelare som kom fram och som lockas av det här att man är 17-18 och ja, man vill, stora klubbar vill ha en, det är ju svårt. Vad ger du för råd?
Att överväga saker och ting väldigt, väldigt noga liksom. Idag så tar jag ett papper och skriver ner positiva, negativa delar att åka eller stanna liksom. Och sen ser du vad det finns mest positivt med och så utgår du från det helt enkelt. Du kan alltid lyssna på din familj och rådgivare då, men i slutändan är det du som ska ta beslutet och det ska kännas bra för dig. För det är du som kommer vara där ensam.
Men egentligen kände du att det var bra att gå till Rom?
Ja. Det...
Hade du sett samma situation, tror du hade gjort likadant?
Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror inte jag har kunnat säga nej till Italien eller Roma generellt. Men jag hade tacklat saker och ting annorlunda idag där borta.
Har du fått alla pengar?
Ja. Det...
Hur mycket pengar har du kvar?
Ja, mycket pengar kvar. Jag har det bra.
Så att egentligen så blev du ekonomiskt oberoende på den flytten?
Nej, inte på första flytten ska jag inte säga. Men tiden har tagit ikapp då.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Milan och Tottenham sägs vara intresserade bland annat.
Det ringer fortfarande så här på telefonen och det är många som är intresserade. Celtic är ju en stor klubb, absolut. Jag respekterar det, men intresset från klubbarna idag, det är ju mycket större klubbar.
Taglia che va invece centralmente da Berisha e arriva il gol di Berisha al 17esimo. Non c'è fuori gioco chiamato dalla difesa del Trapani e c'è invece il primo gol con la maglia della Roma di Valmir Berisha.
Du har ju gått runt i klubbar, du har varit i Ålesund i Norge, där är ju där du har spelat mest så att säga. Sen gick du på lån i Island. Hur var det att ta klivet liksom från Serie A och Eredivisie och grekiska ligan då till norska ligan och Island?
Alltså själva storyn, innan jag skrev på för Ålesund så är jag utan klubb i 6 månader. Den perioden så hade jag klart med 3 klubbar.
Vilka då?
Östersund. Då fick vi inte dispens.
För att transferfönstret stängt?
Ja, precis. Och det var någon regel där som inte gick igenom. Eller som inte kände till helt enkelt. Och sen hade jag utfärdigt med Grasshopper i Schweiz. Och då fick både tränare, sportchef och allt som var där inne sparken. Och då hade inte kontraktet något value. Och så Ceferi Cluj i Rumänien. Så jag hade klart med 3 klubbar och så blev det ingenting och så satt jag hemma där i 6 månader. Och så kom januari månad tror jag, hade jag kontrakt från Ryssland, högsta ligan där, eller Ålesund, Skandinavien, 3-årskontrakt. Hyfsat nära får man säga, liksom 2 timmar ifrån Köpenhamn med flyg liksom. Då tänkte jag, nej, jag tar rundan hem nu tänkte jag. Så blev det Ålesund i slutändan, ja.
Om du ser till att... Jag menar, du spelar ändå en hel del i Ålesund, hittar inte så många mål. Vad var det som brast där?
Det tog tränaren Trond Fredriksen då, som var tränare då. Han ville ge mig ett 3-årskontrakt för att första året sa han, du behöver tid för att komma igång.
Med tanke på att du hade haft uppehåll och egentligen inte spelat så mycket på flera år.
Nej, men uppehållet och så innan det så hade jag den här skadan i Holland. Det är ju efter Holland jag åker till Ålesund och spelar. Så då behöver jag tid. Men då tappar jag tålamodet efter 6 månader. Jag tappade tålamodet 6 månader och då ville jag spela. Och han sa det till mig liksom, ta det lugnt, ta det lugnt, det kommer. Och jag fick ju känna på det så här 20 sista minuterna, 25-30 startade, jag tror 4-5 matcher tror jag, max under den perioden, men hur ska man säga, planen, jag följde inte planen helt enkelt. De satte ett 3-årskontrakt, jag ville blomstra under första året och det är ju, det var inte så smart helt enkelt.
Så är det när man är ung.
Ja, men det, jag tror folk, klubbar generellt glömmer bort min ålder. Varje gång jag värvades till klubbar så var det massa på nyheterna, New Ibra och såna grejer. Det där tog på mig. Det där satte en galen press på mig.
Att du jämfördes med Zlatan Ibrahimovic. Jag läste till och med att Aftonbladet gjorde någon grej. Det var nog din agent som sa att ja, förra gången jag var jag här med Zlatan Ibrahimovic. Roma tog inte honom, nu kommer jag med en ny Zlatan. Så kände du trycket att du blev den nya Zlatan?
Den nya Zlatan? Nej, inte i närheten. Men vad heter det, pressen som var på mig var inte rättvis, om jag säger så liksom. För jag jämfördes väldigt mycket med honom när jag inte egentligen var i närheten utav honom. Men det tog på mig, det gjorde det på ett negativt sätt.
Ja, hur har den tiden varit? För det har ju på något sätt, att du har blivit lite ifrågasatt, gått från olika klubbar, inte lyckats någonstans och mycket sociala medier och liknande. Hur tar du det?
Idag tar jag det på ett helt annorlunda sätt, men då liksom kände jag, då kunde jag gå in och läsa kommentarer och sånt och bara känna, oh shit, de tänker så och de tänker si och så. Men nu, hur ska man säga, det första jag säger nu kanske när jag skriver på för en klubb är liksom, liksom, det är jag, det är mig du har värvat. Du har inte värvat någon annan, utan det är mig du har värvat. Du värvar mig från säsongen innan, vad jag har gjort, inte från vad som är 7 år tillbaka liksom.
Så nu, fattar folk det?
Ja, det hoppas jag. Jag hoppas de fattar det nu. Men förr var det annorlunda, det var ju annorlunda förr.
Hur kom du ur det, att bry dig om att läsa kommentarer och liknande?
Jag har jobbat med sån mental coach och det har hjälpt mig.
Vad är ett trick för att hantera det?
Att man ska lära sig att, hur ska man säga, välja, till exempel du tar råd av någon, till exempel en tränare kommer att börja ge dig kritik och positiva feedbacks liksom. Så då väljer du vad du ska ta in i ditt huvud helt enkelt. Kritiken kan du vända till något positivt. Att han vill dig väl. Inte att han försöker trycka ner dig till exempel. Och det var min mentalitet förr. När jag kunde höra kritik. Då tänkte jag, han här vill inte mitt bästa. Han här vill bara trycka ner mig. Hänger du med? Så det är lite så jag tänker idag. Liksom, jag ser det positiva i det negativa helt enkelt.
Hur var isländska ligan?
Oh, det var skoj. Det var köttarfotboll. Det var det. Rakt av. Rakt igenom. Det var kul. Jag gick ju dit på grund av att det låste sig fast med utlåningar i Sverige. Jag skulle lånas ut till, vi pratade med 2-3 klubbar då. Men behöver inte nämna namn. Men vi kom inte överens med summan, lönen. Ålesund ville dela en 50-50. Att de betalar halva och de betalar halva. Men de svenska klubbarna var inte riktigt öppna till det. Så det var lite svårt att få igenom det. Sen till slut så låste det sig från alla olika håll. Och så kom den här isländska klubben in i bilden från ingenstans. Och jag trodde bara isländska fönstret var öppet då. Och så blev det Island.
Vad lärde du dig av att spela där?
Det var kul, jag fick ju spela varje match. Jag kommer ihåg mina första 10 matcher. Tror jag gjorde 3 mål och 3 assist tror jag. Och så ringde Ålesund igen och bara, du vet, vad är det här? Och du vet, var glada liksom. Och jag var glad också. Jag menar, när du får spela och leverera, det finns ingenting som, hur ska man säga, som fotbollsspelare som kan slå den känslan.
Men hur är det ändå att ha på liksom 4 år gått från Serie A och Roma till isländska ligan?
Det var ju en, hur ska man säga, det var jobbigt mentalt, det var det. Det kan jag inte säga att det inte var. Men jag tacklade det på ett annat sätt. jag såg möjligheten att liksom, okej, okay, jag spelar och det finns en chans för mig att komma ut igen. Jag menar, så länge du håller dig aktiv och levererar, då, hur ska man säga, då öppnas det upp vägar. Om det är här eller om det är någon annanstans, det får man se sen vid slutet av säsongen.
Vad sa omgivningen? Ofta får man ju en känsla av att kompisar och sådana säger att, men vad gör du där? Du ska ju vara i liksom i CA. Hur var det?
Det är klart, de tycker och tänker väldigt mycket. Alltså min familj också. Men jag tog det med ro. Alltså jag fick uppleva Island och det var, jag rekommenderar allihopa att åka till Island och se Island hur det ser ut. Men rent sportsmässigt så tror jag inte det är den bästa ligan att spela fotboll i. Det var lite tufft, det var det. Men
du lät dig hoppa undan från tacklingar kanske?
Bland annat.
Hur är det när man liksom, jag menar, redan från unga år så har ju du på något sätt blivit något slags villebråd som vi och sådana som jag och andra haft synpunkter på. Hur är det?
Som jag sa till er, jag brydde mig från början. Och jag kunde ta åt mig från början. Men sen efter det så tänkte jag bara, vill de skriva så får de skriva liksom. Alltså ibland kan det påverka väldigt negativt. Nu hade jag, hur ska man säga, lyckan att ta kontakt med någon som kunde hjälpa mig ur de här svackorna.
Alltså var det en mental tränare?
Ja, precis.
Vem är det?
Tommy från Malmö, heter han. Tommy Davidovic. Bra kille.
Vad har han lärt dig? Eller vad har han gjort konkret?
Alltså rent mentalt är det väl att liksom fokusera på här och nu. Liksom. Det är vad det är just nu. Du gjorde inte mål, det är vad det är. Hänger du med? Du missar en passning, det är vad det är. Förstår du? Överanalysera inte, utan släpp det. Bara lär dig att släppa de här sakerna. Och det gynnar speciellt en forward som bränner chanser till exempel. Eller missar mottagningar. Och i Rumänien, om du missar en bollmottagning, då får du höra det ordentligt. Och sådana saker, liksom att släppa saker och ting helt enkelt. Och välja och få in det positiva utav det negativa och sådana grejer. Det är inte någonting vi inte vet om, utan det är bara någonting så här där han väcker som ligger långt bak i huvudet liksom. Så ja, jag tror inte man kan riktigt beskriva det förrän man själv känner av det, om man säger så.
Anfallaren och före detta HBK-aren Valmir Berisha har tillsammans med Ålesund kommit överens om att gå skilda vägar. Det bekräftar den norska klubben på sin officiella hemsida. Valmir är en trevlig kille och vi önskar honom all lycka i framtiden, säger sportchefen Björn-Erik Melland. Valmir var under den gångna säsongen utlånad till isländska klubben Fjölnir.
Du går från kalla Island till Mostar i Bosnien, Veles Mostar. Ett ställe där det är rätt laddat att spela fotboll.
Ja, jag kom ju till en riktig fotbollsstad, måste jag säga. Det var jävla hype där också. De är helt galna för fotboll, hela stan. Varje match var fullsatt. När jag gick dit så var vi i andra ligan, men vi var i princip klara för högsta ligan. Men trycket som var på och utanför plan, det var helt sjukt. Vi kunde förlora 5 matcher. Det var inga problem. För vi var ändå klara för första ligan. Men så fort vi spelar lika eller något så skulle fansen komma på träningarna, avbryta hela träningarna och bara, vad gör ni? Vad är det här? Ni representerar den finaste klubben i Bosnien. Ni måste liksom... Alltså det var press. Det var helt galen press. Det var en galen upplevelse.
Vad var baksidan av det?
Det var att jag skulle ut i Europa igen. För när jag var i Ålesund så försökte jag gå ut igen till de här länderna. Men då var det svårt. Då var det lite svårare. Så gick jag till Bosnien och så öppnades upp lite mer dörrar hur ska man säga, i Balkan. Då.
Kan man vara rädd när man spelar på ett sånt ställe där fotbollen betyder så mycket?
Alltså rädd vet jag inte. Jag tror det är från person till person helt enkelt. Jag njöt utav att det var sån tryck. Liksom, det var press hela tiden.
Hur var det att gå på stan efter en förlust? Eller det gjorde man kanske inte?
Nej, det gjorde vi inte. Jag kan berätta om en incident som hände i... Vi förlorade derbyt mot Zrinski.
Och, som är på andra sidan floden.
Ja,
precis.
Ja, vad är det? 100 meter till andra sidan. Vi
varför är det laddat? Kan du förklara för dem som inte kan?
Ja, det är från tillbaka. Liksom, det är ju krig emellan liksom, om ja, muslimer och icke-muslimer och religion. Vad säger jag? Hur ska man säga? Nationalitet och allt vad det är. Men det är ju inte därför. Alltså jag tror inte fansen tänker så mycket på just det, utan de tänker mer att det ska bara finnas en klubb i den här stan, och det är inte Vellers helt enkelt. Hur som helst, vi spelar derby borta, vi ligger under 1-0 och jag kommer fri 92 minuten, så från sidan, springer ensam med målvakten, och så ser jag att målvakten snubblar och så chippar jag bollen och försöker chippa målvakten då. Och han ställer sig upp och tar bollen. Efter det så var det stenar på bussen. Folk lät inte oss köra. Och det var svordomar och det var hot. Och hit och dit så kom tränaren till mig in i bussen. Han sa, Berisha, från och med nu så ringer jag taxin. Han kommer hämta dig utanför din dörr i lägenheten. Kör dig till träningen, från träningen hem igen. Du går inte ut i stan, sa han. Låt det lugna sig lite. Liksom, för det. De kunde inte acceptera att vi förlorade. Så det var något helt annat.
Var du inte ens rädd då?
Jo, det är klart jag var rädd. Liksom, för vi har ju, det är ju riktiga huliganer om man säger så. Och då bryr de sig inte alltså, om du är fotbollsspelare eller inte. Liksom, har du haft en sån chans liksom, som du ska göra mål och i alla fall ta ett poäng, då får du höra det. Då får du höra det.
Har du varit med annars om att du just fått stryk eller i sådana sammanhang?
Nej.
Du sa innan när jag frågade om riggade matcher som ju förekommer både här och där, även i svensk fotboll. Hur mycket sånt har du stött på när du har varit runt i ligor?
Stött på själv? Alltså att jag har blivit erbjuden saker och ting har jag inte. Men jag har sett, alltså väldigt enkelt, för man hör ju nu. Alltså, det är både hörnor och det är... straffar eller vad det kan vara liksom, och resultat. Så såg jag en match utan att nämna vilken match det var.
Du vill inte nämna?
Nej, behövs inte. Så blev det 15 hörnor inom 10 minuter. Och då var det en stor mittback som bara skickade iväg alla bollar liksom, med hörna hela tiden. Så pratade vi efteråt så här och så sa de att, såg du inte matchen? Jo, så matchen. Jag bara, så konstig mittback. Så skrattade de i bussen liksom, bara, förstod du inte eller? Jag bara, nej, vadå? Och så bara rycker de på axlarna liksom, och då förstod jag, ah shit liksom, det här var typisk sån grej liksom.
Tycker man inte det är lite hopplöst?
Det är stor anledning till att jag ville lämna. För jag kände att man vill inte vara... Okej, ja, du spelar i en fin klubb, men man vill inte vara i en sån liga helt enkelt. Men sen idag så kan man inte komma undan det, som du säger. Liksom, nu har man läst lite om allsvenskan också och såna här saker. Men nu vet jag inte hur mycket som är sant. Men man vill inte som spelare bli utsatt för de här grejerna, det tror jag inte.
Men du har aldrig fått ett erbjudande?
Nej.
Östersund sa du var nära 2017. Vilka andra svenska klubbar har varit intresserade?
Hammarby hade jag snackat med då, Mats Ingblad och Nanne var sportchef och tränare där borta. Sen mer så här konkret har det inte varit, nej. Det har varit snack lite si så där med lite olika klubbar, men inte det är så stort från intresse till något konkret helt enkelt. Så, ja.
Det väntar ju, eller när den här podden sen, så pågår det ju ett EM för fullt. Men i det svenska landslaget ingen från U17-VM. Ni är ändå 25 år och borde varit perfekt ålder. Jag menar, det finns ju Linus Wahlqvist som har varit med lite. Anton Saletros har varit med lite. Erdal Rakip och Karl Strandberg har varit uttagen. Gustav Engvall. Så vad tror du beror på att steget är så svårt upp?
Det är svårt att säga. Det är väldigt svårt att säga faktiskt. Jag menar, man måste ju komma från en bra period främst. Och sen de spelarna som är uttagna i landslaget idag, det är spelare som jag personligen tycker förtjänar att vara med. Sen nu de här namnen som du nämnde just nu, så vet jag inte riktigt hur det har gått för dem under den här senaste perioden, men jag vet om att det är potentiella och framtidsspelare för landslaget, det vet jag.
Varför är det så svårt att ta det steget upp från att vara en fantastisk kull U17 och att sen ta steget hela vägen upp?
Det är mycket som händer. Det är mycket som händer. Under den perioden, till exempel U17-perioden, hur många var mogna då? Liksom? Hur många hade annat intresse än fotboll till exempel? Och så ju mer, alltså ju äldre du blir, ju mer pengar du får, kommer annat intresse in i bilden, och då tappar man lite fokus från fotboll, och det är familj och det är tjej och det är allt vad det kan vara. Så det är, hur ska man säga, det är väldigt mycket saker som ska passa din lifestyle helt enkelt, tror jag, till att nå dit man vill nå.
Ni är ju ett gäng trots allt som kan leva på fotbollen på olika nivåer, en del i Allsvenskan och en del ute i Europa, och Carl Strandberg i Saudiarabien och så. Tycker du det är en rimlig, liksom, är det någon du förvånar att inte tog ännu mer av ett kliv?
Du menar att som borde vara där?
Ja, från U17-VM. Jag menar att ni var som gjorde så bra och att det ändå är så svårt.
Ja, vad ska man säga liksom? Det finns, hur ska man säga, jag tycker Carlos borde ha varit med kanske tidigare i landslaget. Generellt, jag vet att Gustav Engvall också har haft bra perioder i Belgien, som han kanske kunde ha varit med lite tidigare. Men sen, vad ska man säga, liksom, det är svårt att jämföra andra anfallarna som har levererat, som är med landslaget. Jag menar, det är inte okända namn vi har på anfallet idag till exempel. Det är bra spelare som spelar i höga nivåer.
Om man tänker att det här är liksom att det är svårt och att man ibland kan överskatta, inte minst från oss i media, att man överskattar utturneringar. Är det så liksom att man inte fattar alla de vägar som, eller hinder som finns från att vara 17 och jätteduktig på fotboll till att liksom bli senior?
Alltså det finns ju en anledning till att det heter senior fotboll, och det är ju för stor skillnad. Det är jättestor skillnad. Det är inte ofta du ser 3-4 felpassningar på en minut i seniornivå. Där i U-fotbollen så är det normalt liksom. Det straffar sig på ett helt annat sätt i seniorfotboll, och om inte du är mogen i ditt spel, så hur ska man säga, då blir det för stor mellanrum mellan U och seniorfotboll helt enkelt.
Vad tror du om Sveriges chanser i EM?
Truppen som vi har är väldigt bra. Jag tror Janne har gjort det bra faktiskt. Chanserna är där. Det är stor potential där faktiskt.
Du är ju från Halmstad BK där Janne Andersson är från. Vad är din bild av honom som ledare?
Jag tror allihopa i Sverige tycker likadant. Liksom. Det är, hur ska man säga, han är ute väldigt, väldigt bra. Han är ute.
Du fick ju vara med i OS-truppen, tog det hela vägen, även om du blev sent inkallad. Hur stort var det? Det blev ju bara 2 inhopp och det var ju många återbud, får man ju vara ärlig med att säga. Hur var det ändå att bli inkallad?
Det var nice. Den upplevelsen där borta, det var ju något annat. Brasilien, Manaus tror jag det hette, va? Ja. Det var nice, det var väldigt nice. Det är alltid kul att vara med landslaget först och främst. Men att spela i ett OS, även om det blev väldigt få minuter, så är det någonting man bär med sig hela sin karriär. Och det är inte många spelare som får göra det. Det var stort. Oavsett hur mycket man fick spela eller om man inte fick spela, så var det nice, väldigt stort.
Du har ju spelat i lite lägre landslag också, rätt mycket. Hur har du själv gett upp tanken att komma tillbaka till Holland?
Nej. Men det finns inom mig. Jag tror fortfarande på mig själv och jag tror jag kan nå högsta nivån. Med det menar jag att jag kan nå de stora ligorna igen och på så sätt nå landslaget igen. Det tror jag.
Och när vi intervjuar dig så har du ju nyligen fyllt 25. Grattis. Så du har ju många år kvar så att säga. Hur planerar du din väg tillbaka till någon av de stora ligorna?
Först och främst att fokusera på vart jag är idag och göra det bästa utav det. Försöka leverera så gott det går och så får man ta det efter det. Men det är viktigt med mål. Det är ju väldigt viktigt med mål. Jag skulle säga att utan mål så är det väldigt svårt att gå framåt. Och det är viktigt att, hur ska man säga, påminna sig själv om okej, vad är mitt mål liksom. Så ja.
Har du blivit uppvaktad om att byta landslag? Dina föräldrar har ju rötterna i andra länder och det är ju vanligt idag att man kan göra det.
Mm. Jag har haft förfrågan tidigare, det har jag både från Kosovos och Albaniens landslag under åren som jag har spelat, men jag har hållit mig fast vid Sveriges landslag tills idag.
Och det kör du framåt också?
Jag hoppas jag.
Ja, det vet ju bara du om du vill köra vidare.
Men det beror på också hur man uppvaktas av landslagen generellt. Liksom. Om man uppskattar, låt säga nu, 10-15 mål i rumänska ligan i dagsläget till exempel. Hur man ser det. Men Kosovo kanske ser det på ett annat sätt. Albanien kanske ser det på ett annat sätt. Sverige kanske ser det på ett annat sätt. Men just nu känns det som att det är en liten bit ifrån landslaget. Jag försöker leverera så gott det går bara.
Landslaget Sverige eller landslaget på alla nivåer? Alltså alla länder?
Alla länder generellt. Man vill ju spela så mycket, hur ska man säga, landslagsmatcher generellt i sin karriär. Sen om det blir här eller någon annanstans. Nu har jag, hur ska man säga, möjligheten att få representera andra landslag också. Men man är ju från Sverige, man har representerat dem från juniorerna, så enklast är ju att fortsätta för Sverige.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv.
Podden är denna veckan producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna ha era synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.